Hej, Per här. Jag tänkte bara kort nämna att Stjärnbaneret har fått en systerpodd kallad Old Glory då, ett annat namn för Stjärnbaneret, alltså fanan. Det är en slags engelsk variant av podden som kommer att ha både snarlikt men också lite annorlunda innehåll. Det skulle ju vara himla kul om även den podden får lite lyssnare. Ni får gärna lyssna på den med, men framförallt så får ni gärna hjälpa mig att sprida den till vänner och bekanta och kollegor och andra som ni känner i USA eller någon annanstans i världen som ni tror skulle vilja lyssna på en podd på engelska om USAs historia. Tack, det var bara det jag ville säga. Nu kommer avsnittet. Hej då!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness.
Now, we are engaged in a great civil war, testing that government of the people, by the people, for the people, shall not perish from the earth.
And so, my fellow Americans, ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country.
I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character.
Mr. Gorbachev, tear down this wall.
I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
Hej och välkommen till Stjärnbaneret, en podcast om USAs historia med mig, Per Fjärdingby. Där jag tänkte göra en liten miniserie om det som kallas för kriget 1812. Och låter inte luras utav namnet. Alltså namnet är ju ett av de kanske sämsta påhitten överhuvudtaget. Det är ju ett krig som startar år 1812 mellan Storbritannien och USA. Men det pågår ju faktiskt under 3 år, 1812 till 1815, och ändå fick detta tämligen fattiga och oinspirerande namnet kriget 1812. Men det är ett väldigt underskattat krig. Det sker väldigt mycket spännande historier och annat under det här kriget, och det är ju också ett krig som får väldigt stora följder. Väldigt mycket så är det ju ett USA med en slags brytpunkt mellan den amerikanska revolutionseran och det som kommer efteråt, när landet mer fokuserar på att expandera västerut och växa, så att säga, och med mycket mer nationalistisk hållning. Så att det finns mycket att hämta, väldigt mycket historier och profiler, och det är ju väldigt mycket av hela den generationen som sen kommer att prägla USA under 1820, 30, 40, 50-talet som egentligen får sin start på karriären här under 1812 års krig då. Men det är också ett ganska undanskymt krig som inte alltid uppmärksammas så mycket, trots att det är väl värt att göra det. Och en av orsakerna är väl kanske utifrån att amerikanerna själva kanske inte tycker att detta kriget är så jätteinspirerande, med tanke på att dels är det lite paradoxalt. Det hade i princip kunnat undvikas om det hade gått lite bättre, och egentligen var det som ett krig som ingen egentligen ville ha. Och kriget resulterar nästan inte i någonting konkret där och då med freden. Och det är också ett krig som amerikanerna är väldigt splittrade på. Både inför kriget och under kriget så är man ju inte eniga, vilket man ju till exempel är i många andra krig. Så att man lyfter kanske hellre fram krig där man är framgångsrik och står eniga och alla de bitarna. Men det här kriget är ju inte ett sånt krig. Men det kommer att bli ett antal avsnitt där vi går igenom de viktigaste händelserna och utvecklingarna och bakgrunden av det här kriget. Så häng med så ska ni få den spännande berättelsen om kriget 1812. För att förstå det här kriget 1812 då, mellan Storbritannien och USA, så måste man ju förstå i vilken värld USA befann sig runt sekelskiftet 1800 då. Den franska revolutionen präglar ju oerhört mycket i världen under den här tiden då. Det är ju en stor pågående kamp då mellan stormakterna Frankrike och Storbritannien. Och Storbritannien är ju världens främsta sjömakt som behärskar stora delar av världshaven. Och Frankrike under Napoleon är ju kanske världens främsta landmakt, om man kan kalla det så då, och behärskar ju stora delar av det europeiska fastlandet. Och man kan väl säga det så här att USA hamnar i kläm mellan Frankrike och Storbritannien under deras konflikt under de här åren då. Alltså egentligen ganska många år från 1793 då, strax efter att USA har bildats fram till 1812, så är det så att man hamnar i kläm på olika sätt. USA är ju den här största neutrala aktören som finns kvar, som inte på något vis har dragits in i koalitionen med någon av de här stormakterna. I princip nästan alla europeiska länder har ju på ett eller annat sätt behövt bekänna färg liksom och förena sig med andra koalitioner mot Napoleon, eller att man har tvingats med i Napoleons så att säga koalition då. Och USA hade ju vid den här tiden då, även om landet var väldigt ungt, så hade ju USA en relativt stor handel och en väldigt stor handelsflotta. Runt hälften av allt som importerades i USA kom från Storbritannien, och en stor del av exporten gick ju till det brittiska väldet och framförallt Västindien i ganska stor utsträckning. Frankrike hade ju hela tiden då som en slags ambition att skära av den här handeln då mellan USA och fienden Storbritannien, men eftersom USA också hade stor handel med övriga Europa, så ville ju britterna i sin tur skära av den handeln som USA har med södra Europa då och Frankrike. Så varken Storbritannien eller Frankrike behövde nödvändigtvis inte ha USA på sin sida i konflikten, men inget utav länderna ville heller ha landet emot sig, skulle man kunna säga då. Och USA blir ju lite ett offer i den här konflikten. Man försöker hela tiden balansera på en slags slak lina som en neutral nation. Men ju längre krigen varade och ju mer de intensifierades, då desto svårare blir det ju för USA att klara av det här då. Så hade inte Napoleonkrigen utspelat sig i Europa, då hade vi med största sannolikhet inte haft något krig 1812 heller då. Så sett från ett större perspektiv så är ju kriget 1812 en ganska liten del av den stora konflikten och en liten sidoskådeplats för de krig som följde från 1793 fram till Napoleons slutliga fall då 1815. Då. Man kan ju också, jag gillar ju att dra ut tidsperspektivet och måla med breda penseldrag, och ibland så kan man ju faktiskt också se det som en ännu längre då, som en hel era av krig med några korta pauser från egentligen 1754 fram till 1815 då. Alltså först kom det sjuårskriget, det som i USA kallas för French and Indian War, som utspelade sig då mellan 1754 och 1763 då. Ibland kallat för det första egentligen första världskriget då, eftersom det utspelades över stor del av världen då. Och det är ju det här kriget där Frankrike egentligen tappar sitt fotfäste i Nordamerika och som sen då lite ironiskt för Storbritanniens sätt då blir startskottet för koloniernas frigörelse, när man väl då dominerar i Nordamerika då från Englands sida. Och det här ledde ju då fram till det amerikanska frihetskriget 1775-1783 då, som efter några år också då utvecklas från ett brittiskt inbördeskrig och kolonialt uppror till ett nytt krig då, och kraftmätning mellan Storbritannien och Frankrike och även Spanien då, när Frankrike och även Spanien sen går med på USAs sida under frihetskriget då. Och så blir det då en tredje lång period av krig som startar under den franska revolutionen och sen då går över i och blir de här Napoleonkrigen, där britterna leder ett antal koalitioner för att försöka besegra Napoleon och stoppa hans framfart i Europa. Och det är ju egentligen den omgången av krig som då slutligen leder fram till kriget 1812 då. Och det som är utmaningen för USA efter självständigheten, det blir ju att som en ny bräcklig nation med ett slags republikanskt experiment då, alltså utan monarki, försöker överleva utan att dras in i de här konflikterna då. För USA så gäller det ju att bevara sin neutralitet och att kunna så att säga, hålla igång handel och skydda sina invånare utan att behöva alliera sig med någon av parterna eller tvingas till någon form av förödmjukande eftergift. Ett stort viktigt steg för USA var ju att landet 1793 just förklarade sig neutralt, och vilket inte var en självklarhet eftersom Frankrike fortfarande hävdade att länderna hade en allians sedan frihetskriget då. Men den här situationen var ju inte lätt för USA. Både Storbritannien och Frankrike var ju involverade i en liksom dödlig kamp om vilken stormakt som skulle dominera världen, och båda länderna trampar ju på amerikanska rättigheter och naggar ju USAs suveränitet och neutralitet i kanten för att få med sig lite fördelar i kriget gentemot sin motståndare då. Frankrike var ju lite bittra då över att USA inte längre ville vara deras allierade, och i Storbritannien så kallades ju fortfarande USA för kolonier egentligen, och många hade svårt att lite släppa förlusten i frihetskriget eller ta det här republikanska experimentet i USA på allvar då. Stormakterna ville helt enkelt kontrollera vilka länder som USA handlade med. Storbritannien försökte via regler som man kallar för Orders in Council bestämma över amerikansk handel då. De krävde till exempel att amerikanska skepp behövde passera brittiska hamnar och få licenser utfärdade om de skulle kunna förhandla med andra europeiska länder. Och det här var ju naturligtvis inte populärt i USA, utan det upplevdes ju som att man fortfarande hanterades eller behandlades som kolonier då. I princip var det ju nästan ingen skillnad mot om de hade lytt under de gamla koloniala så kallade navigationslagarna då. Samtidigt så utfärdade också Frankrike flera regelverk då, som man ofta kallar för dekret, som då förbjöd amerikanska skepp att passera Storbritannien om de var på väg till exempel mot Frankrike då. Så som vi ska se då, så försökte USA att navigera i den här delikata situationen då och inte stöta sig med någon allt för mycket och acceptera vissa saker för att undvika krig, men heller inte komma på vad som helst som kränkte landets suveränitet och heder då. Till slut så kom ju kriget 1812 och det blev ju då mot just britterna då. Men vi kan ju ta den här händelseutvecklingen från början då så att säga. Exakt hur USA navigerar i den här farliga världen då från 1793 då, när de här krigen bryter ut mellan Storbritannien och Frankrike, beror det väldigt mycket på vilket av de här två tidiga politiska partierna som styrde då. Det är de här partierna som kallas federalister och republikaner. I vissa perspektiv så var det ingen större skillnad på partiernas syn på hur USA skulle agera under krigen som följde på den franska revolutionen då. Båda partierna hade i grund och botten samma mål, att bevara landets neutralitet och förespråka frihandel samtidigt som man skyddade amerikanska rättigheter på haven då. Men partierna var inte överens om exakt hur det här skulle ske och vad som var bästa vägen framåt för att kunna uppnå det här då. I grunden var ju federalisterna mer vänligt inställda mot Storbritannien och den här omfattande handeln som existerade mellan länderna var man väldigt mån om då, speciellt USAs export av grödor för att föda det brittiska Västindien då. Republikanerna och sin sida var i grunden mycket mer franskvänliga, även om de kanske radikala delarna av franska revolutionen och Napoleons statskupp och kejsartitel och så dämpa lite entusiasmen för Frankrike. Federalisterna var ju starkare förespråkare av handel och industri, medan republikanerna förespråkade jordbruksintressen då, och federalisterna var ju mer för ett starkt försvar med amerikanska mått mätt då, det vill säga trots allt ganska litet, men ändå ett betydligt starkare försvar än vad republikanerna förespråkar. Republikanerna vill ha ett minimalt försvar, och framförallt gällde det flottan då, där man verkligen var negativt inställd till att landet skulle ha en militär flotta då. Där är federalisterna mycket mer för att ta skepp då. Federalisterna, som ni minns från tidigare avsnitt, var ju ledda av president George Washington och sen hans efterträdare John Adams, och framförallt och kanske policymässigt Alexander Hamilton, som menade att bästa sättet att säkra freden var ju att förbereda sig för krig och skapa ett stabilt finansiellt system då. Resultatet var ju dels Hamiltons finansiella program då med gemensam statsskuld, skatter och nationell bank då, som i mångt och mycket var egentligen var byggt då efter den brittiska modellen som ideal då. Och resultatet var ju också en satsning på armén och flottan och byggandet av ett antal kustfortifikationer då. Federalisternas väg innebär ju att man då försökte avskräcka både Storbritannien och Frankrike från krig, men också se till att USA då egentligen var redo om det skulle leda till ett krig trots allt då. Och eftersom federalisterna var pro-brittiska så satsade man också på bra relationer och handel med Storbritannien som ett sätt att liksom inte hamna i dispyt med det gamla moderlandet då. Och resultatet var ett känt avtal från 1794 som kallas Jay-fördraget då, framförhandlat av federalisten John Jay från New York då, landets första chefsdomare i högsta domstolen då. Det är ju samma John Jay som också skriver de här Federalist Papers med John, med vad heter Alexander Hamilton och James Madison. Det här Jay-fördraget då reglerade handel och landets neutrala rättigheter i händelse av krig då, och även om det bidrog till en ökad amerikansk export till Storbritannien och att länderna inte hamnade i konflikt, så var Jay-fördraget oerhört kontroversiellt då. De mer franskorienterade och jordbruksförespråkande republikanerna, de avskydde det här Jay-fördraget och gjorde väldigt hårt motstånd mot fördraget i kongressen. Men kanske ännu viktigare, avtalet var ju också en nagel i ögat på Frankrike. Fransmännen såg ju på det här Jay-avtalet som ett brott mot den tidigare alliansen under frihetskriget. Och inte nog med det då, amerikanerna förrådde ju den alliansen, men de gör det dessutom då med fransmännens ärkefiende, britterna. Så det här är ju lite mer än vad Frankrike kunde acceptera, och då släpper Frankrike lös sin flotta och sina kapare mot amerikanska handelsskepp då. Och följden av det här blev ju någonting som har gått i historien som The Quasi War, eller ett slags halvkrig eller kvartskrig då, mellan länderna, som utspelar sig egentligen mellan åren 1798 till 1801. I praktiken är det ju en slags odeklarerat eller inofficiellt krig på haven, främst i haven på, runt Karibien då. Den här nyskapade federalistiska flottan vann ju en del strider och skyddade amerikanska handelsskepp så pass väl att Frankrike gick med på att återställa freden till slut då. Och det här låter ju som en klar framgång, men federalisternas politik på hemmaplan hade ett väldigt, väldigt högt pris då. Deras skatter för att finansiera militära satsningar och de här så kallade utlänningslagarna som var riktade mot fransmän och de här uppvilningslagarna som var riktade mot tysta oppositionen då, alltså republikanerna, gick ju inte speciellt väl hem hos det amerikanska folket då. Speciellt inte i en era av begynnande demokratisering och där många avskydde britterna mer än fransoserna då. Så fransmännen hade ju hjälpt landet till sin självständighet och britterna hade ju dödat familjemedlemmar under frihetskriget, tyckte många, så att helt svänga på kappan var inte lämpligt då. Och resultatet av allt det här missnöje blir då att federalisterna till slut förlorar valet 1800 och att republikanerna därmed kunde ta över styret utav USA då.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Så det här innebär ju då att republikanerna tar över, och från 1801 och framåt och hela vägen fram till krigsutbrottet 1812 då egentligen, så är det republikanerna som styr USA då. Thomas Jefferson blir ju president, och tillsammans med sin goda kollega James Madison, som också båda från Virginia, Madison blir ju utrikesminister, och man tänker ju då implementera den republikanska doktrinen istället då. Federalisternas skatter och den här nationella banken som inte ansågs gynna de republikanska regionerna i södern och västern utan mer de federalistiska styrkefästena i nordöstra USA, de avskaffas helt enkelt då. Armén och flottan minskar man på rejält då. En slags stående reguljär armé och en dyr flotta var ju absolut inget som republikanerna ville veta av då. Istället menar man att landets försvar skulle vila på tre andra pelare då. På land skulle försvaret enbart bestå av de här delstaternas milistrupper, alltså lokala medborgare som var beväpnade ibland med egna vapen och ibland boende nära vapenarsenaler och skulle drilla och vara redo att rycka ut till landets försvar om så behövdes. Det var liksom den huvudsakliga försvaret till land då. Och längs kusten så skulle försvaret kompletteras då med billiga kanonbåtar, alltså mindre båtar med en eller några kanoner som kunde navigera längs kusten, men inte några större skepp då på öppet hav så som federalisterna hade satsat på dem. Och det här är ju som bäst en slags aningen mobilare komplettering till kustfortifikationerna som federalisterna redan hade konstruerat då, så att säga. Och ute på de öppna haven då så skulle försvaret inte bestå av militära skepp utan främst då utav privata kapare, alltså civila fartyg som bestyckades och fick rätt av staten eller licensierades från staten att agera som kapare då, alltså en slags, om man tittar på en slags legala pirater i krigstid sanktionerade av staten då, så att säga. Republikanerna använde också den reguljära arméns officerskår som en plats dit man kunde dumpa mindre lyckade republikaner man inte ville ha inom politiken eller byråkratin då, vilket inte direkt höjer kvaliteten på befäl inom armén. Och det här kommer ju att lite bita dem i baken sen när kriget till slut startade, för att då har man ett antal officerare som inte alls har rätt kompetens då, så att säga. Under de första åren där i början på 1800-talet så var ju republikanernas neddragningar och sänkta skatter väldigt populärt, och speciellt eftersom den internationella konflikten klingade av då. 1801 så ingick Frankrike och Storbritannien fred och allt såg ut liksom som att det var på väg att lugna ner sig då. Men den här freden blev ju emellertid kort, och redan 1803 så befann sig Storbritannien och Frankrike i krig igen då. Och kriget i Europa förändras ju också när de här revolutionskrigen gick över i Napoleonkrigen. För med Napoleon Bonaparte vid rodret så vann ju fransmännen ganska många stora segrar på slagfälten i Europa. Och för britterna så blev ju läget bekymmersamt. Napoleon samlade ju en stor armé för att korsa den engelska kanalen och invadera de brittiska öarna. Men då är det ju två faktorer som omintetgjorde de här planerna. För det första så allierade sig Storbritannien med Österrike och Ryssland i den så kallade tredje koalitionen. Och Napoleon tvingades marschera iväg sin armé för att möta de här länderna då. Han segrade ju emellertid i stort då i slagen vid Ulm och Austerlitz 1805 och kopplar ju greppet om det kontinentala Europa. Men under tiden så vann ju britterna det här viktiga sjöslaget vid Trafalgar samma år då, 1805, och över den då kombinerade fransk-spanska flottan då. Och hade den brittiska flottan varit dominant tidigare så blev ju detta lite grann spiken i kistan. Nu hade ju britterna verkligen sjöherravälde och kontrollerade haven, och det här om inte gör ju Napoleons planer för att kunna skeppa över trupper och invadera Storbritannien då. Napoleonkrigen går ju därmed in i en fas på något vis där Storbritannien verkligen dominerar haven, och medan Napoleon helt dominerar Europa landmässigt då, om man tycker det så. Det innebär ju att båda länderna försöker strypa varandra ekonomiskt då. Britterna försöker med sin flotta hindra alla från att bedriva handel med Frankrike och dess allierade, medan Frankrike då försöker stänga ute britterna och dess allierade från hamnar och handel i Europa. Och i det här ekonomiska kriget så börjar ju båda länderna både jaga, plundra och konfiskera amerikanska skepp. USAs neutrala rättigheter offras lite grann i de här ländernas kamp då. USA kunde mer eller mindre bara se på hur båda sidor sökte igenom och beslagtog amerikanska varor och skepp då. Frankrike beslagtog ju i princip lika mycket som Storbritannien om de hade möjlighet till det, men deras övergrepp skedde ju främst de amerikanska fartyg hade angjort i hamnar som Frankrike då kontrollerar på kontinenten. Så de brittiska övergreppen stack lite grann ut mer i amerikanska ögon, med amerikanska ögon sett då. Dels skedde de ju på öppet hav och internationellt vatten där neutrala nationers rättigheter borde vara större enligt internationell lag då. Dessutom fanns den brittiska flottan stundtals direkt utanför USAs kust och mer eller mindre nästan blockerar USAs sjöfart. Så det här året 1805 blev ju verkligen en brytpunkt i relationen mellan USA och Storbritannien, och det blev slutet av de här relativt goda relationerna som hade skapats med det här Jay-fördraget då. Och med sin stora mäktiga flotta och kontroll över världshaven så började britterna då agera på ett sätt som upprör amerikanerna mer och mer då. Thank you. Den i särklass främsta orsaken som leder fram till kriget 1812 var ju britternas så kallade tvångsrekrytering av sjömän till sin flotta. Det som på engelska kallas för impressment. Och det var ju en enorm nagel i ögat på USA då. Den brittiska flottan var ju alltid i behov av sjömän. Alltså livet på ett sånt här krigsskepp var ju knappast glamoröst utan bara hårt och tufft och farligt arbete med obefintlig betalning och en väldigt barsk, hård disciplin då. Så det finns ju ingen vettig människa i princip som tar värvning frivilligt till den brittiska flottan då. Och deserteringarna var ju ganska många då. Så fort ett krigsfartyg lade an i en hamn så var det alltid nästan någon av sjömannen som försökte desertera då. Och inte sällan så sökte sig ju desertörer till den amerikanska handelsflottan istället. Dels för att man betalades lite mer och dels för att man hade då lite bättre förhållanden. Så mycket som kanske en fjärdedel av den amerikanska handelsflottan hade sjömän med någon form av brittiskt ursprung då. Vissa hade ju då med tiden hunnit blivit amerikanska medborgare efter några år och ansågs ju sig själva vara amerikaner fullt ut då, så att säga. I brittiska städer så använde ju flottan så kallade press gangs, alltså grupper som gick runt på gator och bland pubbar och mer eller mindre som en slags insparkar då, där man tvångsrekryterade folk lite grann på fyllan och drog dem till skeppen då. Nästan som en, vad ska man säga, som en statlig kidnappning eller en slags informell eller inofficiell värnplikt eller vad man ska kalla det för då. Men de här kidnappningarna ersatte ju då desertörer då. Ett annat sätt att tvångsrekrytera sjömän, det var ju helt enkelt för britterna att stoppa amerikanska handelsskepp och sen då försöka hitta desertörer då. Så skepp från den brittiska Royal Navy stoppar helt enkelt amerikanska skepp, ställer upp besättningen, tog med sig de sjömän som man hävdade var desertörer eller brittiska medborgare och sen fick de helt plötsligt då lämna det amerikanska skeppet och börja tjänstgöra ombord på det brittiska militära skeppet då. Och i vissa fall så handlade det ju faktiskt om brittiska sjömän som just har deserterat från krigsskepp och istället sökt sig till USA och tagit jobb på ett handelsfartyg då. Hade det bara handlat om de här typen av desertörer som hade stoppats av amerikanska och stoppat av amerikanska skepp så hade det bara varit lite grann som en, jag ska säga, som en enkel örfil mot den amerikanska suveräniteten och stoltheten som man hade kanske kunnat vända andra kinden till så att säga utan att det behövde leda till någon konflikt då. Men även amerikanska medborgare tvångsrekryteras till den brittiska flottan då. I vissa fall handlade det om britter som flytt till USA och blivit medborgare. Men legala papper struntar ju brittiska kaptener i där och då. Där de amerikanska provinserna tog man ju inte riktigt på allvar från för det första då. Och i Storbritannien så resonerar man ju så att är man född britt så då är man britt livet ut. Det är ingenting som några amerikanska papper eller medborgarskap kunde ändra på. Då. Så i Storbritannien ansåg man att behovet av sjömän i den här dödliga kampen med Frankrike var ju lite viktigare än någon form av legala små petitesser som ett medborgarskap i USA. Då. Men ännu värre var det ju också att det fanns en hel del fall där amerikanska medborgare födda i USA som aldrig satt sin fot på ett brittiskt skepp tidigare, eller även de tvångsrekryterades. Och det var ju naturligtvis ett uppenbart brott mot den amerikanska suveräniteten och innebär ju i all form en form av kidnappning av sjömännen då. I slutändan kan man säga att brittiska myndigheter i många fall släppte amerikanska medborgare som tvångsrekryteras om deras medborgarskap kunde bevisas genom diplomatiska kanaler. Men det är ju också en process som var så lång att väldigt många hann tjänstgöra flera år i den brittiska flottan innan de släpptes på det viset. Och britternas tvångsrekrytering av amerikanska sjömän var ju därför väldigt problematiskt. Dels äventyrade den ju amerikanska liv och dels så var det ju väldigt förödmjukande för den amerikanska staten som liksom inte kunde skydda sina medborgare ute på haven då. Totalt har det ju uppskattats att så många som runt 8000 sjömän tvångsrekryterades från amerikanska skepp till den brittiska flottan mellan åren 1805 och 1812. Så att det är ju inte bara några små enstaka fall då, så att säga. Och konflikten kring med tvångsrekryteringarna hade ju många aspekter. Dels en fråga om moral och nationell ära, att stoppa amerikanska skepp och att amerikanska medborgare kidnappas till den brittiska flottan. Men också en ekonomisk aspekt där amerikanska handeln hindrades och handelsflottan var beroende av deserterade brittiska sjömän för att bemannas då. Så man kan väl säga att i den totala situationen så var ju sjömän helt enkelt en bristvara under de här åren då. annat problem för USA var ju den eskalerande spiralen då av olika policyn då, sådana här orders in council och dekret och sånt som Storbritannien och Frankrike utfärdade för att strypa varandra ekonomiskt då. Och även om de hade funnits redan innan 1806 så eskalerar situationen från det året då, 1806. Efter att Napoleon tagit kontroll över i princip hela Västeuropa och Atlantkusten då, egentligen Spanien, Nederländerna, norra Tyskland, utöver själva Frankrike då, försökte Storbritannien blockera kusten för att kunna kontrollera vilka varor som kom och gick från Frankrike och dess allierade. Enligt internationell lag så kunde ett land genomföra en blockad om deras flotta var stark nog för att upprätthålla den utanför landets kust, då, alltså det land som blockerades. Men när det gäller den relativt omfattande amerikanska handeln så tyckte britterna, eller den brittiska flottan, att det var enklare att bara låta skeppen man hade i Nordamerika kontrollera USAs kust och stoppa fartygen innan vi avgång för att inspektera dokument och avgöra om de var på väg med varor till de här blockerade hamnarna. Då. Så britterna försökte också lägga sig i den amerikanska lukrativa handeln med Västindien genom att stoppa skepp som även som var på väg dit då, och även om de hamnarna uppenbarligen inte var en del av den kuststräcka på andra sidan Atlanten man egentligen blockerade. Och den här hanteringen utanför USAs kust var ju bokstavligt talat en milsvid definition av vad en blockad kunde innebära minst sagt, och det är inte så konstigt att USA blev upprörda över den här tolkningen av en blockad då. Om amerikanska fartyg bedömdes ha Frankrike eller dess allierade som destination kunde britterna använda alltså en väldigt vid definition av det här med kontraband också, alltså att varor avsedda för krig kunde konfiskeras. Så man beslagtog inte bara vapen och ammunition utan också mat och råvaror eller ibland hela skepp så att säga. President Jefferson och utrikesministern Madison protesterade och kallade det för ett slags pappersblockad som inte stämde med internationell lag då, men britterna de fortsatte med den här hanteringen. Så tvångsrekryteringar var ju inte de enda brittiska brotten mot den amerikanska rättigheten, utan den brittiska flottan patrullerade också utanför de amerikanska kusterna, sökte igenom amerikanska skepp och beslagtog varor som i en ganska vid definition då. Frankrike och Napoleon försökte ju naturligtvis komma med motdrag mot britternas kustblockad då. Napoleons plan var att stänga ute Storbritannien från handeln med det kontinentala Europa då. Och det var ju dit de flesta av Storbritanniens varor hamnade, och om den här handeln ströps så skulle ju då Storbritannien gå under, var ju Napoleons tanke då. Så 1806 så utfärdade ju Napoleon sitt Berlin-dekret som innebär en slags motblockad mot Storbritannien. I praktiken innebär det att alla neutrala skepp som hade stoppats i en brittisk hamn på till den kontinentala Europa skulle kunna stoppas av fransmännen och kontraband och som bekant kontraband och beslagtas då. Storbritannien kontrade då igen med ytterligare ett dekret 1807 då, eller deras kallas ju då för Orders in Council, som innebär att alla neutrala skepp som hade en kontinental hamn som destination måste stoppa i en engelsk hamn först på vägen dit då, på alltså de brittiska öarna eller till exempel Malta eller något sånt där. Likt lite racketsport när bollen bara slås tillbaks, fram och tillbaks över näten, så kontrar Napoleon igen då. Och i Milano-dekretet så slog man ju fast att alla neutrala skepp som följde de engelska reglerna och lät sig genomsökas på havet eller passerade Storbritannien kunde beslagtas då. För den amerikanska handelsflottan så blev det ju som ni förstår egentligen helt omöjligt att göra rätt. Alltså hur man än gör i den här situationen så bryter man ju mot något av ländernas regler så att säga. Likväl var det ju många i USA som var mer upprörda över den brittiska hanteringen som liksom ägde rum då nära den amerikanska kusten där ute på haven än den franska hanteringen längs Europas kust då. Och särskilt om man då adderar att britterna också tvångsrekryterade sjömän. I Storbritannien så lyssnar man ju dock inte på kusinerna på andra sidan havet. Britterna var ju indragna i en kamp på liv och död med Frankrike. Storbritannien var ju i princip det enda landet som inte kunde kuvas av Napoleon, och att försöka strypa Frankrikes handel var ju ett av deras absolut främsta vapen då. Och att då väcka ett neutralt lands vrede då som USA, det var ju ett ganska litet pris att betala i en sån här situation då. Dessutom fanns det också ekonomiska motiv. När Frankrike och Spanien isolerades från sina kolonier i Nordamerika så hade ju den brittiska handelsflottan klivit in för att ta över en stor del av sjöfarten för lång framtid då. Under krigen mot Frankrike så upptäckte Storbritannien också att amerikanerna och kusinerna från landet, de erbjuder dessutom lägre fraktkostnader och bättre service på skeppstransportet, och om inget gjordes så skulle den amerikanska handelsflottan koppla ett ganska stort grepp kring handeln då, speciellt i Västindien. Så att det här var ju liksom då ett också ett sätt att slå mot den amerikanska handelsflottan då. Så för att hindra det här så dammar ju britterna av en gammal regel från 1756 som gällt när USA hade varit brittiska kolonier då, att amerikanska skepp inte tilläts handla med franska eller spanska Västindien, alltså med fiende. Och då slår man ju två flugor i en smäll. Dels hindrar man amerikanska handelsmän från att konkurrera med brittiska, och dels isolerar man fiendens västindiska öar från handel som man var beroende av då. För USA var det ju ännu ett slag då mot den nationella stoltheten. Man tycker sig bli behandlad inte som en suverän stat utan som om man fortfarande vore engelska kolonier då. Men amerikanska handelsmän då varna från koloniala dagar att försöka hitta kryphål och smuggla. De hade ju en lösning då. Varor man fraktade mellan franska och spanska Västindien och Europa fick helt enkelt mellanlanda i amerikanska hamnar för att klareras där då och sen kunna fortsätta via en återexport till sin destination då. Till en början så hade ju britterna köpt det här arrangemanget, men en brittisk amiralitetsrätt då, alltså en sån sjöfartsdomstol, slog ner på den hanteringen i en dom 1805 gällande ett amerikanskt skepp som kallas för Essex då. Essex hade lämnat Spanien med varor som skulle till spanska Kuba men stannat i USA och klarerat för tullavgifter på vägen, och när skeppet fortsatte mot Kuba så hade den stoppats av den brittiska flottan. Domstolen slog fast att det var ett brott mot de här reglerna från 1756, och det här beslutet ledde ju till att den brittiska flottan Royal Navy började beslagta amerikanska handelsskepp då. I slutändan räknar man med att runt 1500 skepp beslagstogs innan och under kriget 1812 då. De här brotten mot amerikansk suveränitet och tvångsrekryteringar skapar ju en enorm ilska i USA under då parollen Free Trade and Sailors' Rights. Och i nästa avsnitt ska vi se hur USA då försöker kontra i det här läget då. Men tills dess så får ni ha det bra. Hej då! States like these and their terrorist allies constitute an axis of evil. And if the hippies and the yippies and the disruptors of the systems that Washington and Lincoln as presidents brought forth in this country will shut up and work within our free system of government, I will lower my voice. If the impeachment provision in the Constitution of the United States will not reach the offenses charged here, then perhaps that 18th century Constitution should be abandoned to a 20th century paper shredder. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow.